Och då går vi till kommunens årsredovisning för 2013. Och där ska Nils-Olof Sennman som revisionen inleda. Men jag föreslår att innan vi tar så att säga och upp den frågan, så är det så ju att vi ska ju ta ställning till årsredovisningen. Och vi ska ta revisionsberättelsen, ska vi då lägga formellt sett i handlingarna i ett särskilt ärende. Och ansvarsfrihetsfrågan ska beslutas om. Det är tre punkter, men jag föreslår att vi i sedvanlig ordning har debatt kring alla tre punkterna. Det är presidiets förslag. Ska vi göra på det sättet? Svart ja. Varsågod, Nils-Olof Sennman, revisionen.
Ordförande, fullmäktigeledamöter, övriga åhörare. Låt mig först konstatera att årsredovisningen som vanligt är mycket prydlig och innehållsrik. 2013 års resultat uppgår till 31,2 miljoner jämfört med 50,3 miljoner föregående år. Resultatet består till stor del av poster av engångskaraktär. Bland annat har premier för åren 2005 och 2006 gällande avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring erhållits om 42,5 miljoner. Något som förbättrar resultatet med motsvarande belopp. Andra poster av engångskaraktär som i sin tur försämrar resultatet är nedskrivning av projektet Dryport Skåne med 24,8 miljoner och nedskrivning av projektering för nytt badhus på Österås med 6,1 miljoner. Det är bra att de här nedskrivningarna har gjorts så att man städar i räkenskaperna. Verksamhetens nettokostnader har liksom 2011 och 2012 ökat snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag, och det är oroande. Skillnad i ökningstakt är visserligen liten, men det är viktigt för fortsättningen att intäkterna ökar snabbare än kostnaderna. Nettoinvesteringarna uppgick till cirka 170 miljoner och det motsvarar något mer än hälften av vad som budgeterats. Låneskulden minskade med drygt 160 till omkring 250 miljoner. Minskningen hänför sig i allt väsentligt till förändring av låneansvaret inom koncernen. Den totala låneskulden för hela koncernen låg vid årsskiftet en bra bit över 1,4 miljarder kronor. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige i budgeten fastställa finansiella mål samt mål och inriktning för verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning. Uppföljning sker i årsredovisningen. Utifrån granskningen av årsredovisningen för 2013 är det vår uppfattning att det lagstadgade balanskravet har uppfyllts. Verksamheten har bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning till övervägande del har uppnåtts och att verksamheten därmed från allmän synpunkt kan anses ha bedrivits enligt god ekonomisk hushållning. Som jag nämnde tidigare är dock den bristande måluppfyllelsen på den finansiella sidan oroande. Jag skulle kunna säga att det är så att det skriker när det gäller ekonomin, och det har ju också visat sig att man var tvingad till vissa förändringar i och med att man nödgas höja skatten 2014 och också gröpa ur reserverna en del. Vi granskar all verksamhet i kommunen fortlöpande. Varje år gör vi dessutom 8-10 särskilda djupgranskningar som fortlöpande redovisas i fullmäktige. Kostnaden för de djupgranskningarna uppgår i genomsnitt till cirka 70 000 kronor. Jag kan som exempel nämna att offerten för granskningen av fastighetsöverlåtelseavtalet gällande Kungen 14 i Hässleholm, som behandlades vid fullmäktiges förra möte, uppgick till 55 000 kronor. Av revisionsredogörelsen framgår vilka djupgranskningar som utförts, resultatet av dem och ett antal iakttagelser i övrigt som vi gjort under året. Jag kan också säga att vi varje år tittar på föregående års djupgranskningar och ser om de har följts upp. Och tyvärr har vi kunnat konstatera att denna gång brister en del i vad som utlovats från nämnder och styrelser för 2012. Men vi följer upp det. Revisionens viktigaste uppgift är ansvarsprövningen, och dit har vi kommit nu. Det är examenstider, så det är lite av examen med andra ord. Låt mig bara först konstatera, för att undvika missförstånd, i och med att vi riktar kritik i vissa avseenden, att det är vår uppfattning att det mesta fungerar väl i kommunen. För oss är det ytterst väsentligt att arbeta oberoende och seriöst. Vi måste också agera med besinning och eftertanke. Besinning och eftertanke behövs för övrigt inom hela den kommunala organisationen, liksom utanför densamma. När det gäller de kommunala bolagen så har samtliga beviljats ansvarsfrihet vid årsstämmorna. Där är det de auktoriserade revisorerna som föreslår om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. Som lekmannarevisorer kan vi där rikta anmärkning. När det gäller själva kommunen noterar vi överskott för bland annat kommunstyrelsen, ett ganska stort sånt, för byggnadsnämnden, fritidsnämnden och miljönämnden. För kulturnämnden redovisas underskott, men eftersom en stor del av detta underskott avser kostnader för två förvaltningschefer, där vi revisorer anser att kostnaden för den ene borde belastat kommunstyrelsen, så går vi inte vidare i den frågan. Socialnämnden går också med underskott och har gjort så i många år. Men då nämnden arbetar intensivt med ekonomin så har vi inte heller där gjort någon markering i revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen kritiserar vi kommunstyrelsen för bristande uppsikt avseende nämnder och bolag. Men vi är också medvetna om att styrelsen successivt skärpt uppsikten, och därför nöjer vi oss med enbart kritik. När det gäller samspelet mellan kommunstyrelsen och nämnderna är det viktigt att det fungerar smidigt. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt men måste samtidigt respektera nämndernas självständighet. Samtidigt måste nämnderna i görligaste mån klara sina uppdrag utan att begära tilläggsanslag. Här finns förbättringsområden. Barn- och utbildningsnämnden kritiseras i revisionsberättelsen för passivitet i fråga om beslutsfattande. Det gäller hantering av nämndens samlade resurser med bland annat låg grad av insatser för att effektivisera verksamheten. Att vi trots detta stannar vid enbart kritik beror på att nämnden räddas av gånggången i form av överskott. Slutligen riktar vi anmärkning mot omsorgsnämnden för brister i styrning och ledning samt passivitet i fråga om beslutsfattande. Omsorgsnämnden redovisar för 2013, trots utökad ram, ett underskott på 27,4 miljoner. Nämnden har under året inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå en budget i balans. Man har inte riktigt hållit ordning på vare sig kostnader eller intäkter. Enligt vår bedömning har nödvändiga förändringar av ersättningsmodeller och ekonomistyrning bara påbörjats. Mycket återstår att göra. Vi noterar att nämnden i sitt yttrande till fullmäktige i allt väsentligt delar revisionens uppfattning. För fullständigheten skulle vi emellertid från revisionens sida understryka att resultatet av det arbete som utförs och utförs inom omsorgsnämndens ansvarsområde är av hög kvalitet. Avslutningsvis, herr ordförande, ska jag föredra delar av revisionsberättelsen. Kommunstyrelsen och nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återrapportering till kommunfullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits enligt med fullmäktiges uppdrag. Utifrån en samlad bedömning tillstyrker vi att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna samt förtroendevalda i övrigt ansvarsfrihet. Vi kritiserar kommunstyrelsen för bristande uppsikt samt barn- och utbildningsnämnden för passivitet i fråga om beslutsfattande. Vi riktar anmärkning mot omsorgsnämnden för dels brist i styrning och ledning, dels passivitet i fråga om beslutsfattande. Med undantag för den kritik vi riktar bedömer vi sammantaget att kommunstyrelsen och nämnden i Hässleholms kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2013 godkänns. Nils-Olof Sennman, Bo Anders Friberg, Börje Fast, Britta Arvidsson, Hans Bengtsson, Karin Enge, Maja-Lisa Mogensen, Rolf Persson, Kenneth Virudal. Tack.
Tack för det. Går det till fullmäktiges första vice ordförande Mikael Konen.
Fullmäktige ordförande. Ja, efter att ha hört Nils-Olof Sällmalm föredra revisionsberättelsen så vill jag yrka på följande. Att ansvarsfrihet beviljas för år 2013 för kommunstyrelsen och nämnderna och dess enskilda ledamöter och ersättare samt övriga förtroendevalda. Beträffande motiveringen så hänvisas till revisionsberättelsen för 2013.
Tack för det. Går det till styrelsens ordförande Per Palmgren, Moderaterna.
Tack herr ordförande. Jag ska börja med att först kommentera någonting eller en del av det som Nils-Olof nämnde. Alltså, revisorerna påpekar vikten av att verksamheter som visar underskott utvärderas. Detta har gjorts och det görs med avseende på framförallt skolan och omsorgen. Och de här analyserna kommer att ge oss information om nödvändiga åtgärder. Och i det här sammanhanget så vill jag även peka på vikten av utvärderingar av verksamheter som inte visar underskott. Även här kan det finnas uppslag till förändring och förbättring. Några exempel på vad revisionen nämner som jag tycker att jag vill ta åt mig speciellt är avtalshanteringen behöver förbättras. Upprättade av avtal samt rutiner för bevakning och uppsägning behöver utvecklas. Vi behöver stärka styrningen och uppföljningen av våra investeringar. Hur ska beslutsunderlagen se ut? Vilka kalkyler ska följa med? Och kanske viktigast av allt, hinner vi verkligen göra allt som vi har sagt att vi ska göra under ett givet år? Det här är kloka påpekanden som vi ska ta till oss, definitivt. 2013 har inneburit flera positiva avtryck. Sveriges kungapar besökte Hässleholm i samband med 40-årsjubileet, kungens tid på tronen. Drottningen gjorde ett besök tidigare under året med anledning av Silviaskolans 20-årsfirande. Robin Stjernbergs framgångar på scenen det gav honom titeln årets hässleholmare, andra året i rad. Och slutligen, Pågatågsprojektet slutfördes i december när vi fick tågstopp i flera nya orter. Och det här ska kunna ge kommunen goda utvecklingsmöjligheter, hoppas jag. Det är min absoluta ambition att det ska bli så. Så bifall till föreliggande förslag.
Då går det till Lena Wallentheim, Socialdemokraterna.
Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Först skulle jag i alla fall vilja vända mig till ekonomiavdelningen om de sitter här, för jag tycker att det är en fantastiskt fint dokument ni har tagit fram och det är ni väl värda lite uppmuntrande ord här tycker jag. Ett år har gått igen och det finns ganska mycket egentligen tycker jag som man skulle kunna instämma i revisorernas synpunkter som de har skrivit här. Resultatet, ja, är positivt, men det är väl i alla fall något år i rad nu som ni faktiskt har räddats lite grann av gånggången, AFA-pengar och avkastning på pensionsmedlen. För utan de pengarna så hade det ju definitivt inte sett lika bra ut. Och det är ju, ja, det är ju engångspengar som man mycket pratar om, även om man har fått dem ett par år i rad här. Det riktigt allvarliga är ju trots allt att verksamheterna visar på ett minus. Och man har det tufft ut i många verksamheter skulle jag vilja säga. Och det är väl lite synd att ni inte har tagit till er våra budgetar tidigare med satsning på ökad personal bland annat inom omsorgen som kom över det här årets budget. För att det är lite grann det som visas också i revisionsberättelsen att man har haft väldigt tufft där ute. En låg bemanning och det har också gjort att man har tvingats sätta in väldigt mycket extra personal och timanställningar. Och även det kostar pengar. Det hade varit bättre att man hade tittat på de här sakerna redan från början. En annan sak som har varit år efter år är ju också att vi lägger väldigt mycket pengar i investeringarna. Och det är vi väl lika goda kolsupar de flesta som sitter här inne. Vi lägger oftast en väldigt, väldigt hög investeringsbudget och en stor vilja på att mycket ska ske. Genomförandegraden i år var 52,3% och tyvärr har det nog sett så här ut ett antal år bakåt. Och här borde man ju verkligen ta till sig och titta på, mäktar vi med att göra så här mycket varje år? Jag tror inte det. Men det finns ju saker naturligtvis som är positiva. Och pågatågstationerna som har kommit till är naturligtvis en annan sak. Men det har inte blivit positivt för alla i den här kommunen. Och det är ju väldigt tråkigt tycker jag. När många bussar har försvunnit. Och här tycker jag det är högsta fart för att få någon ordning på det här. Men tyvärr går väldigt många frågor i långbänk. Och det är lite talande för fullmäktige och för den politik som är idag. Att många frågor rullar upp, men många frågor åker också tillbaka eller man kommer ingen vart. Och här behöver man verkligen sätta största hastighet. Det finns ju andra saker som det inte heller har skett så mycket med under året som har gått. Jag tänker på att faktiskt kommunstyrelsen har tagit beslut om önskad sysselsättningsgrad. Där har vi inte kommit speciellt långt på väg. Och jag tycker faktiskt att ledningen lite grann får ta på sig där. För det är ändå så att ni kan peka med hela handen och säga att det här ska genomföras på ett annat sätt än vi som sitter i oppositionen. Vi är överens om sakfrågan, men det är faktiskt ni som styr. Det är samma sak med skolan. Det finns många verksamheter där också som man kan påpeka tyvärr inte har gått riktigt i rätt riktning. Det har ju länge funnits ett mål om förskolan, alltså bemanningen på förskolan. Jag tror till och med vi har haft ett mål en gång i tiden på fem barn per vuxen. Det har också gått bakåt. Jag tror man är uppe i 5,7. Nu får jag titta på BUNs ordförande. 5,6, 5,7. Det är ju verkligen inte går verkligen inte i rätt riktning. Alltså det finns många frågor jag skulle kunna lyfta fram som har varit inte bara det här året bakom utan flera år bakåt i tiden. Revisorerna tar alltid upp det här med kommunstyrelsen och den bristande uppsiktsplikten. Jag kan bara konstatera sen jag kom med i kommunstyrelsen att jag påtalat ett antal gånger att man måste vara mycket bättre på att låta hela kommunstyrelsen både få information och vara delaktiga. Och nu har vi ju fått en del information och vi har ju också haft heldagsmöten för att få bättre information från nämnder och styrelse. Så att jag hoppas verkligen att det här går ännu mer åt rätt håll. Men den här kritiken är helt befogad som revisorerna säger. De ekonomiska målen hörde vi också Nils-Olof Sennman plocka fram. Mål som sätts upp i fullmäktige som inte heller går åt rätt riktning. Man påtalar också att kommunstyrelsen lägger sig gärna i andra nämnders ärenden. Och då kan jag bara säga att sen jag trädde till som oppositionsråd så kan jag konstatera att det mesta jag har sagt nu det är att KSAU ska inte sitta i alla dessa styrgrupper och vi ska inte lägga oss i frågor som har med nämnderna att göra. De har fått en budget, de har vissa ansvarsbitar, då får de ta det. Men så skulle jag vilja säga så här till nämnderna också, kom inte till kommunstyrelsen så fort det blåser. Tack för ordet.
Tack. Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna.
Tack för det, ordförande. När jag ändå står här vill jag passa på att gratulera Socialdemokraterna till vinsten i EU-valet. Ni var största parti i Hässleholm. Ja, ett par positiva saker har hänt, absolut. Pågatåg Nordost är ju en av dem och det gynnar de här kommunerna, förlåt, de här orterna som har fått de här förbindelserna. Sen är det ju precis som Lena tog upp, det är ett problem för de mindre orterna som tyvärr blir helt utan. Totalt sett är det positivt, vi hoppas vi kan få till stånd fler stopp med de tågen framgent. Något annat positivt som har hänt är faktiskt att kunskapsmålen för grundskolan, där har man lyckats bättre, man har ökat med 4,2 meritvärdespoäng i snitt till 203. Det är ju till exempel någonting som får bedömas som väldigt positivt. Annars är det med vissa oro man läser årsredovisningen. Årets resultat, exklusive kapitalförvaltningen, påvisar ett överskott med 2,3 miljoner. Och det är ju småslantar i det här sammanhanget. Långt ifrån målet på 2% av generella skatteintäkter och statsbidrag. Bolagens skuld kan ju också vara lite oroväckande. Över 1,3 miljarder, och där ser vi ju att det får man nog se över om man inte borde öka. Eller man ska inte se över, man måste öka amorteringstakten så att man står bättre rustade för framtida investeringsbehov. Lite tråkigt, man har behövt höja kraven för att komma in på särskilt boende, och man har minskat antalet platser på de här boende också. Byn har haft problem med ekonomin, även om man kan redovisa ett litet plus nu. Fria gymnasievalet har ju varit en av de orsakerna till detta. Och att det varit svårt att anpassa verksamheten därefter. En lösning som har förts på tal har varit att lägga ner alla byskolorna och flytta in dem till Linnéskolan. Och det är något som vi definitivt inte står upp för. Då lägger man en död hand över landsbygden. Vi ligger långt efter Svenskt Näringslivs företagsklimatsrankning här. Plats 187 har vi fått nu. Vi hade 184 i fjol. Vi tappar 3 poäng, eller placeringar får vi väl säga. Det är inte någon höjdare. Och fjolåret har varit kantat av skandaler. För att inte försämra välfärden allt för mycket har vi varit tvungna att höja skatten. Och visst, vi har en bit kvar till Kristianstad, men vi ligger ändå ganska högt i Hässleholm med vårt skatteuttag. Men mitt i allt detta så tyvärr så blundar övriga partier för två faktum. Och det ena har vi faktiskt haft igår. EU. Det är ett faktum att det kostar skattebetalarna i Hässleholm cirka 130 miljoner kronor årligen netto. Invandringen kostar Hässleholms kommun cirka 600 miljoner kronor netto. Det är klart att de pengarna kunde kanske använts bättre i vår gemensamma välfärd. Vi ser tre tydliga linjer inför hösten här. Och det är allianslinjen. Linjen har hittills varit kantad av skandaler. Det har varit hårda nedskärningar och till och med skattehöjning. Socialdemokratiska linjen. Där prioriterar man ju faktiskt välfärden på ett bättre sätt. Men på bekostnad av att en skatt kommer att höjas. Rejäla skattehöjningar alltså att vänta. Eller så kan man välja vår linje. Den sverigedemokratiska linjen. Ansvarsfull ekonomi. God ekonomisk hushållning och inga ogenomtänkta kommunala projekt. Kraftiga satsningar på välfärden och ändå utrymme för skattesänkning. Inget mörkande för kommuninvånarna. Inget mörkande för media. Ansvarsfull invandringspolitik och en linje där vi inte gör bort miljarderna till EU. Valet är kommuninvånarnas, och jag ser med tillförsikt fram emot deras åsikt. Den lär vi få ett kvitto på i september. Jag yrkar på bifall till liggande förslag.
Peter Groth, Miljöpartiet, varsågod.
Fullmäktige ordförande och ohörare, jag tog med alla papper uppe, så släpper jag skriva av så mycket. Det kanske blandar ihop alltihopa istället. Jag ska börja med det här med ansvarsfriheten. Så egentligen, så efter allt det som har hänt nu, så känns det nästan lite larvigt att sitta och diskutera ansvarsfrihet. Uppenbarligen så har den politiska ledningen en annan syn på vad ordet, begreppet ansvarsfrihet betyder. Det är nog fri från ansvar. Så kan man göra som man vill. Och sen är det också lite grann det här. Vad är det för mening egentligen? Förra året så beviljades då inte Urban Widmark ansvarsfrihet för de tillkortakommanden han gjorde. Nu har då rätten upphävt det beslutet, om man förstår tidningen rätt. Så i praktiken så innebär det att om man kan göra nästan vad som helst, bara man gömmer det tillräckligt väl. För då klarar man sig. Man kan skriva på avtal och överenskommelser, sen så låter man bli och diariföra dem, och sen så kommer det fram ett par år senare, men då har man redan fått ansvarsfrihet beviljad, och då kan man inte göra någonting åt det. Så drar man ut konsekvenserna av det då, så borde det vara så att då kan vi inte bevilja någon ansvarsfrihet överhuvudtaget. För det kan ju komma fram någonting längre fram. Men då tänkte jag, man skulle kanske prova det här med svävande ansvarsfrihet. Det vore väl lite innovativt. Så vad säger kommunstyrelsens fullmäktiges ordförande om det? Kan vi göra så? Men jag ordar inte mer om det, utan det känns inte riktigt meningsfullt. När vi går då på själva revisionsrapporten, så det är lite välvilligt skrivet alltså. Först så står det då att utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, utifrån de beslutade mål och inriktningarna, så är det, kan man då göra en bedömning att det har bedrivits en god ekonomisk hushållning. Men när då revisorerna gör en närmare analys av de finansiella resultatmålsättningarna, så resulterar, och läser innantill, resulterar i en bristande måluppfyllelse, vilket är oroande. I kombination med att nettokostnaden har ökat mer än skatteintäkten under de tre senaste åren, samt att budgeten för 2014 är underfinansierad, är detta en högst oroande utveckling som kan få effekt dels på framtida måluppfyllelse för kommunfullmäktiges finansiella målsättningar, dels på kommunens förmåga att kommande uppnå balanskravet. I praktiken så innebär det då att när man har skrivit avrapporteringen i årsredovisningen, så har man inte riktigt beskrivit verkligheten. Utan när man gör en analys av det, så ser man en annan bild fram. Och jag skulle gärna vilja att Per Palmgren, kommunstyrelsens ordförande, kan förklara den här texten och hur han ser på den utvecklingen. För den är ju, som revisorerna skriver, en oroande, mycket oroande utveckling, som då kan få effekt på framtida måluppfyllelse och så vidare. Vad har du för planer då för att komma till rätta med de problemen i din egenskap av kommunstyrelsens ordförande? Jag fördjupar mig inte mer i revisionsrapporten, utan övergår med till årsredovisningen istället. Och då kan jag inte låta bli först här. Då tittar man på sidan 8 och så läser man vad Per Palmgren själv har skrivit. Och då står det ungefär mitt på spalten där att för att uppmuntra inflyttningen och dra så stor nytta som möjligt av denna satsning planerar vi bostadsbyggande i de nya pågatågsorterna liksom i övriga tätorter. Planerar alltså. Så ser man en motion då som andra moderater har lämnat in idag. Vi föreslår därför, och det här är viktigt, det ska göras fort. Det här har man inte gjort någonting åt förut. Att fullmäktige ger Esterholms hem direktiv som medel alternativt förlustgarantier för byggande av bostäder i pågatågsorterna med början i Sösdala. Så att så enig var man där. Det hoppar över det. Sen kommer han då till måluppfyllelserna på sidan 22. Eller 2020 börjar han på. Och där kan jag också då tycka att det finns en del förskönande beskrivningar. När man då ser vad de här pilarna pekar. Att medborgarnas möjlighet till inflytande ska öka, det pekar då på mer åt det positiva hållet. Det är någonting som jag inte har upplevt under den senaste mandatperioden, eller senaste året, att de har ökat. Jag skulle vara mycket intressant att se vilka siffror man har på det. Sen har vi Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet. Det är nästan i botten på det gröna. Men då går man och tittar på sidan 29, under punkt 3. Där står det att i KFUMs olika kommunranking av den lokala ungdomspolitiken placerades Hässleholm på 50:e plats, vilket är en försämring för året innan då Hässleholm hamnade på 19:e plats. Så det är alltså en kraftig försämring då under punkten barn och ungas uppväxtvillkor. Och ändå har man då hamnat på det mest positiva i det läget. Jag kan inte riktigt få ihop det. På punkten innan och ovanför där står det en god och trygg livsmiljö till alla. Och då tittar man på sidan innan, där då kommunen har gått in i den här kvalitetsgranskningen. Och tittar överst på sidan 18 i den högra spalten. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Det är kraftigt undervärde på den. Röd markering. Så att, jag håller med om att det är en väldigt gedigen och väl utarbetad årsredovisning. Men jag ska erkänna, jag har inte lusläst den och jag har inte gått igenom varenda punkt. Men när man gör vissa nedslag så upplever jag att det är inte riktigt med sanningen överensstämmande. Och det är en förskönande beskrivning på många sätt som jag kan tycka är olycklig. Det bådar heller inte gott för att kunna ha den här som ett underlag för att planera inför framtiden. Så att vi kan inte ställa oss bakom den av den anledningen. En årsredovisning tycker vi ska vara också kritisk. Man måste också kunna identifiera problem och lyfta fram problemen som finns för att man ska på tydligare sätt kunna bygga upp strategier för att göra verksamheten bättre. Håll jag så länge, tror jag. Hade jag något mer här? Jo, just det. Jag kan inte låta bli Patrik Jönsson här också. Ja. Invandringen kostar. Nu ska vi inte ha någon invandring. Sverigedemokraterna kostar också. Ganska mycket pengar. Nu ska vi inte ha dem heller, va? Vi ska bara ha sånt som inte kostar. Personligen tycker inte jag att man ska inte värdera människor utifrån vad de kostar. Man ska värdera människor utifrån deras, just utifrån att de är människor.
Per Palmgren begär ett replik på detta. Varsågod. Moderaterna, styrelsens ordförande.
Tack, herr ordförande. Jag ska fatta mig kort. Omstruktureringsarbetet är påbörjat, Peter. Det borde du känna till. Kommunchefen har fått det uppdraget och målsättningen är att nå 2%-målet år 2017. När det gäller bostadsbyggande i pågatågsorterna så är det ja, vi planerar för den möjligheten.
Peter Groth, som politiker har vi satt där att se till att vi har en god ekonomi och sen får ju väljarna göra den bedömningen vad de vill lägga pengarna på. Mitt parti företräder en ansvarsfull ekonomisk eller en ansvarsfull invandringspolitik, vilket skapar också en ansvarsfull ekonomi. Vi måste ta hand om vårt eget folk och vi måste ha råd att ha en god välfärd. Givetvis ska vi hjälpa folk, men man får ju då överväga var man gör mest nytta med de pengarna. Människovärdet är ju en helt annan sak. Alla människor är precis lika mycket värda. Det är inte det handlar om, Peter Groth. Det handlar om att vi måste kunna påvisa en ansvarsfull invandringspolitik så att vi har ett land med en god välfärd även framöver.
Och då går slutrepliken till Peter Groth, Miljöpartiet. 2 minuter.
Ja, Per Palmgren, den här målsättningen om 2%, det har ju funnits under många, många år. Och det uppdraget har getts för länge sedan. Men det är ju trots allt politiken som sätter budgeten, bestämmer skattesatser och annat, gör prioriteringar i verksamheterna. Kan ingen kommunchef i världen råda bot på det? Man kan bara fundera på, jag glömde säga det förra gången, vad hade hänt, Per Palmgren, ifall ni hade fått som ni hade velat och byggt Dryport Skåne och badhuset som ni hade velat göra i samma budget och när vi lämnade samarbetet därför att ni gick fram en helt orealistisk ekonomisk politik? Hur hade ekonomin sett ut nu? Den är ansträngd nu. Hur hade den sett ut då om ni hade fått som ni hade velat? Vad tror du? Och Patrik Jönsson, som politiker så ska man verka för att man ska ha en god ekonomi. Som politiker ska man verka för att vi ska ha ett gott samhälle. Ekonomi är en liten del i det och ekonomin syftar till att vi ska skapa goda förutsättningar för människorna som bor i samhället. Men du vill enbart bygga samhället med pengar. Och människorna, det är små pusselbitar uppenbarligen som ska gynna den ekonomiska politiken och har inget eget värde i sig. Det är det precis det du säger. Du säger också att vi ska hjälpa vårt eget folk. Jag hörde det förr. Det var någon historielektion. Någonting på 30-talet tror jag det var.
Då är det replikskiftet avslutat och det går ordet till Per-Åke Puk, Vänsterpartiet. Varsågod.
Tack, herr ordförande, fullmäktige kamrater. Snygg, trevlig, lättade pärmar och lättläst, intressant. Men jag får säga, en svala gör ingen sommar. Det gäller ju innehållet och hur man ska bedöma det. Det är därför vi står här idag. Va? Vi har ju hört lite revisorerna också, hur de har bedömt själva. Tittar man bara på siffrorna så naturligtvis så kan man ju säga att man blev lite... Det hade varit mer röda siffror om det hade inte blivit AFA-pengar. Det hade varit mer röda siffror om man inte hade... Man hade satt igång alla de här projekten som man hade tänkt. Det var väl det. Nu är det ändå lite som man kan... tycker det är tråkigt. Det är omsorgens stora underskott. Det är socialen. Det är kulturen. Där finns i sig förklaringar på detta. Men på något vis så speglar det en bild att verksamheterna mår nog inte riktigt bra. I alla fall inte dessa. Och frågan är hur det är med de andra verksamheterna också. Man har ju ändå haft besparingar i vissa verksamheter. Och man kan ju undra hur det har slagit ut. Jag tror inte att det är så lätt ute i nämnderna att uppfylla de målen som är satta. När man hela tiden har det här oket över sig. Att man ska förbättra sig. Sen tittar man ju lite framåt också. Som kan vara oroande. Jag ser framförallt det här med ungdomsarbetslösheten har ökat. Det är upp 25%. Det är ju en fjärdedel av vår unga generation som inte har arbete. Det är allvarligt. Oerhört allvarligt. Det är inte bara det att de inte har arbete idag. Frågan är, får de arbete? Får vi en hel generation, tappad generation? Någon slags en tredjedels samhälle framöver? Och med tanke på att det är dessa som ska bära vår välfärd. Så har vi tappat en tredjedel. Var ska vi då bygga vår välfärd? Det är något vi måste ta tag i. Vi har inte precis ökat något byggande heller. Det minskar det också. Det finns ju, man kan göra lite som Peter Gros sa, nedslag här och var. I de här siffrorna så finns det utropstecken och mycket oro för framtiden. Sen när man då går vidare och som jag sa tittar framåt så läser vi det att man ska inleda ett omfattande omstruktureringsarbete och effektiviseringsarbete av kommunchefen fått på sitt bord. Och då får jag lite kalla kårar i ryggraden. Vad kommer detta att innebära framöver? Man har ju haft 8 år på sig faktiskt. Har man inte lyft på de här stenarna? Har man inte försökt effektivisera? Har man inte försökt på något sätt strukturera om? Eller har man bara suttit med armarna i kors och inte brytt sig? Jag kan väl bara säga att det är ett val snart. Förhoppningsvis så kanske vi får en ny ledning här i kommunen, vilket det så väl behövs. Och detta är ju ett, ska vi säga, något vi ska lägga till handlingarna. Och vi kan bara stå här och konstatera att allt är inte bra i den här kommunen. För övrigt så får jag väl bara säga att bifall till förslaget ändå. Och hoppas på bättre tider. Tack.
Tack för det. Det går ordet till John Brun, Folkpartiet. Sen är det Joakim Fors, Socialdemokraterna.
Ordförande fullmäktige. Åhörare. Mycket klokt har sagt. Vissa saker inte så kloka. Och man har diskuterat en del rikspolitik och man har diskuterat en del EU-politik redan. Detta, det handlar om Hässleholms kommun och det handlar om Sverige. Men jag vill börja med att inleda att stora delar av världen har varit i en djup kris under många år. Och Sverige framstår som bland de bästa i klassen. Vi kan bara tänka oss hur det hade sett ut om vi hade haft ett annat styre. Det hade påverkat Hässleholm också i allra högsta grad. Det jag vill prata om här, det är egentligen bara en enda sak. Jag är lite bekymrad när jag läser revisionsberättelsen. Att man har beslutat sig för att ge omsorgsnämnden en anmärkning. Under snart 20 års tid har omsorgsnämnden gått med underskott. I varierande grad. Vi har en äldre befolkning som ökar. Jag talar om inför budgeten här att budgeten inte kommer att räcka till. Och att all fokus har under många, många år i omsorgsnämnden varit inriktade på att hitta besparingsmöjligheter. Jag tycker att det svar som omsorgsnämndens ordförande har skickat med, det som heter omsorgsnämndens förklaring till revisorernas anmärkning, att det är ett bra svar som visar på att de inte har suttit handfallna när de har försökt att göra någonting. Och jag tycker då i ärlighetens namn att det hade räckt med att man hade riktat kritik mot dem och inte någon anmärkning. Omsorgsnämnden har ett budgetunderskott på 27,4 miljoner. De bedriver en fantastisk verksamhet. Vi ligger över rikssnittet i brukarenkäterna. Det vill säga att folk är mycket nöjda med den verksamheten som bedrivs. Och vi har en jättestor LSS-verksamhet. Utjämningssystemet för LSS-verksamheten gör att Hässleholm under 2013 har fått 27,5 miljoner. Hade de tillfälliga omsorgsnämnden, hade omsorgsnämnden haft ett överskott på 100 000. Så mitt förslag är att när vi ska ta ansvarsfriheten här, att vi bestämmer oss för att vi inte ska ge någon anmärkning till omsorgsnämnden, att det räcker med kritik som byn och kommunstyrelsen har fått. Så det är mitt förslag. Tack så mycket.
Då går det till Joakim Fors och sen är det Christer Velinder, båda socialdemokrater.
Ordförande, fullmäktigekamrater och åhörare. Revisionen ger barn- och utbildningsnämnden kritik för att inte aktivt driva nedläggning av skolenheter. Jag tar inte åt mig av den kritiken. Vi socialdemokrater har sagt att vi lägger inte ner några skolenheter så länge vi kan upprätthålla en bra pedagogisk verksamhet. Det är tyvärr också så att det inte är socialdemokraterna som sätter dagordningen i barn- och utbildningsnämnden. Inte nu i alla fall. Däremot så har vi ett gammalt beslut i kommunfullmäktige som inte verkställt. Ärendet har fastnat i kommunstyrelsens majoritetsgrupp. Barn- och utbildningsnämnden har begärt att kommunstyrelsen måste fatta beslut om renovering av Linnéskolan. Så att eleverna på kyrkskolan kan börja där. Så vi inte står med en massa tomma lokaler på Linnéskolan. Där har majoriteten vid minst två tillfällen återremitterat. Och just nu så är det helt tyst. Vi socialdemokrater har aktivt drivit på i denna frågan. Men det är tydligen ingen prioriterad fråga från majoriteten. Jag är säker på att man kan spara pengar på lokaler och ha mer pengar till undervisning. Men det går ju inte om majoriteten i kommunen inte är villig att fatta beslut som gynnar skolan. Om det är någon som ska ha kritik i lokalfrågan så är det Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiets ledamöter i kommunstyrelsen som aktivt har stoppat besparingarna i skolan. Jag förstår revisorernas kritik. Men tyvärr är kritiken felriktad. För övrigt, kamrater, så är det inte bra att löneskillnader mellan män och kvinnor har inte minskat fast det finns med i fullmäktiges mål. Medellönen för en kommunanställd tills vidare anställd var 26 142 kronor. Var kvinnors medellön är 25 450 kronor och männen 29 674 kronor. Skillnaden är 4 224 kronor i månaden. Det är 50 000 om året. Det är 500 000 på 10 år som löneskillnaden är. Jag tycker inte det är acceptabelt. Här får till en skärpning. Ordförande, vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Christopher Linder, socialdemokrat, varsågod. Och sen är det Björn Widmark. Vi har tålet.
Ordförande fullmäktige, satt och lyssnade på ordförande i revisionen, fastnade speciellt för när han sa i huvudsak rättvisande siffror. Det ska ju vara sanningen helst när man lämnar en årsredovisning. Men jag blev fundersam förra veckan efter ett studiebesök på Klockaregården. En klockaregård som skulle dra 600 000 om året där vi ägde den tom. Till min förvåning fick jag veta att fastigheten har stått ouppvärmd under vintern som har gått till sin helhet. Och till sin del förra vintern igen. Jag har lärt mig en gång i tiden att har man ett hus obebott så ställer man det på plus 10. Och då är frågan, har fastigheten lidit skada? Och nästa fråga är, finns den i rätt bokfört värde? Finns det ett nedskrivningsbehov? Finns det fler sådana fastigheter? En besparingspotential kanske? Och återigen, herr ordförande i revisionen, i huvudsak rättvisande. En reflektion. Det finns nog lite besparingar att hämta här och var. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Och tack.
Då går ordet till Björn Widmark. Varsågod.
Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vet inte riktigt var jag ska börja, så jag ska ta några punkter kort här. Först och främst, jag hänvisas till bland annat i den här motionen om att bygga fler bostäder till att vi behöver ha fler kommuninvånare för fler skattekronor. Ja, men så enkelt är det ju inte. Jag vet att Peter Groth var framme för ett år sedan eller någonting och pekade just på detta. Det finns inget direkt samband mellan hur många kommuninvånare. Om vi ökar med 10% så blir det inte så att vi kan sänka skatten generellt. Det finns kommuner som är mindre än vår som har lägre skatt och det finns de som är betydligt större som har högre skatt. Så att det är inte så enkelt. Sen så vill jag säga när det gäller omsorgen. De där 26-27 miljonerna. Jag hoppas alla vet att 6 miljoner går till tomma lägenheter i trygghetsboendet Perla. Sedan Joakim Fors. Jag ska inte ta allt, jag ska bara koncentrera mig på en sak du säger. Det här med genomsnittslöner, kvinnor och män i kommunens verksamheter. Man måste ju se vad de har för yrken, för arbetsuppgifter. Det är ju det som påverkar det hela. Om vi jämför kvinnor och män med samma yrke, samma arbetsuppgifter och fulltid. Hur mycket skiljer det då? Det är ju det som är intressant. Sen vill jag säga när det gäller... Jag är lite förvånad här. Jag kanske tolkar det fel, men när jag läser revisorernas kritik utav BUN så riktar man ju en allvarlig kritik här. Icke-optimerad bemanning, nämndens lokalplanering och en del annat. Och elevantal per skolenhet i nivå med glesbygdskommunernas. Och så säger man, i den konsultrapport som presenterades för kommunstyrelsen i höstas pekades på effektiviseringar i storleksordning 20 miljoner årligen. Och så finns det här då ett antal andra allvarliga reflektioner från revisorerna när det gäller BUN. Men jag ska ändå gå över på ekonomin i årsredovisningen. När det gäller måluppfyllelsen så är det som så att de fyra mål vi har så är det tre mål som inte uppfylls på långa vägar. 2%-målet som talas om här, det har vi Det har vi egentligen inte någon alls uppfyllelse av. Nettokostnadsandelen som inte får överstiga 98%, där ligger vi på 100%, har vi inte heller kommit någon vart. Och de två målen är ju kopplade till driften, budgeten, drift. Medan de andra målen är kopplade till de närmaste investeringar, man säger så. Och det är bara ett mål som vi uppfyller. Nu säger man på framtida utveckling, och det hörde vi här, att kommunchefen har fått ett uppdrag. Hässleholms kommun står inför stora ekonomiska verksamhetsmässiga utmaningar. Nu står vi inför dem. Plötsligt. Ett omfattande omstrukturerings- och effektiviseringsarbete kommer att inledas. Det har inte inletts i år. Trots vi höjde skatten, som Moderaterna har sagt vi absolut inte skulle höja skatten. Vi höjde skatten, om jag minns rätt, med cirka 38 miljoner. Trots det har vi inte skrivit in en krona mig veterligt för att påbörja omstruktureringsarbete 2014. Utan nu lägger vi det på kommunchefen att börja 2015 med något på 20, 25, 27 miljoner, jag kommer inte ihåg exakt. Och året därpå, 2016, ska han upp i 35, 38, jag vet inte där någonstans. Och 2017 så ska han upp i 48, 49 någonting. För det är vad vi behöver för ordning på kommunens ekonomi långsiktigt. 2%-målet, det innebär att vi måste minska på driftssidan med 50 miljoner. Nu vill jag, ni som sitter här, som sitter kvar i fullmäktige 2016, 2017, då vill vi se här att de målen fortfarande ligger fast. För det är ju sånt man skjuter framför sig. I år är det inte en krona. Men det ska komma sen, och det är kommunchefen som ska göra jobbet.
Tack.
Irene Nilsson, fullmäktiges andre vice ordförande, varsågod.
Fullmäktige ordförande. Först skulle jag säga som så här att i vår kommun är alla invånare våra invånare. Jag skulle bara vilja poängtera det. Naturligtvis har mycket hänt under det här året. En del gott i verksamheter, omsorgsnämnden som jag själv sitter i, vet jag har många viktiga, och det händer väldigt mycket gott arbete. Men som många har påtalat, vi vet också bristen av pengar. Det är något som vi socialdemokrater och vänster har påtalat år efter år efter år. Och då till sist hamnar man i riktigt bryderi på olika sätt. Vi har fått ett rejält tillskott, men hade vi kunnat få ett tillförhoppning för varje år så hade det varit lättare att planera. Jag tror det var som någon annan företrädare sa här, det är inte lätt att leda en verksamhet när man hela tiden ska titta på pengar, vad kan vi dra ner, istället för att titta på vad kan vi utveckla och förbättra och effektivisera. Det blir någon form av en ond spiral. När vi tittar på löner mellan män och kvinnor så är det inte så enkelt att man bara jämför till exempel inom undersköterskegruppen bara för sig en speciell yrkesgrupp. Det är ju så att där inom undersköterskegruppen där jobbar ju väldigt, väldigt många kvinnor. Och det är någonstans en strukturell löneskillnad. Där om man hamnar i en typiskt manlig yrkesgrupp, då helt plötsligt så har man några tusenlappar mer i månaden. Det som Joakim Fors säger, det här ska inte vara på 2000-talet. Man ska kunna värdera upp olika yrken efter erfarenhet, men naturligtvis efter utbildning. Man kan ju jämföra till exempel en sjuksköterskegrupp med en annan högskolekompetensgrupp. Det är ju det här, de här strukturella skillnaderna finns för män och kvinnor. Så enkelt är det inte att bara jämföra en man som undersköterska eller en kvinna som undersköterska. Och det jämställdhetsarbetet, det måste pågå hela tiden. Vi ser en del måluppfyllelser här som skulle kunna varit mycket bättre under åren. Det är att sätta medborgaren i centrum. Det är ett dynamiskt näringsliv. Och här har flera olika måluppfyllelser som naturligtvis ska kunna förbättras. Vi har att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och tillåta kreativa arbetsplatser. Där har vi en hel del att göra. Vi ser ju med tillförsikt naturligtvis valet 2014 till hösten. Vi ser också att det finns en stor potential i den här kommunen. Men vi ser också att våra verksamheter behöver lugn och ro. De behöver de pengarna och den budgetmedel som krävs. Men jag skulle också vilja säga att hur vi är vänner vid den här lilla kommun så påverkar naturligtvis stat och regering också hur vi där vi kan bedriva goda verksamheter här. Och EU skulle jag vilja säga. Så allting det hör ju samman. Region Skåne. Alla de här bitarna hör samman så att vår kommun kan bli välmående. Jag har också läst nogsamt igenom revisorernas berättelse här och mycket kan jag säga att det stämmer in. Här är många verksamheter som behöver ses över, som behöver förbättras och effektiviseras. Men man behöver också få tillräckligt med budgetmedel. Vi behöver ha en stad där unga människor får jobb, där funktionsnedsatta får ett arbete att gå till. Alla de här bitarna hör samman till ett gott samhälle. Men som sagt, tillförsikt till valet 2014 och i övrigt så bifall till liggande förslag.
Mm. Går det till Sven-Erik Andersson, Centerpartiet. Varsågod.
Ordförande, fullmäktige ledamöter. Ibland blir jag lite orolig när jag hör alla dessa negativa tal hela tiden i fullmäktige. Något positivt måste väl ändå vara i den här verksamheten. Så säger jag det åtminstone. Till revisionen. Jag har alltid lyssnat av revisionen. Jag tycker det är jätteintressant när ni kommer och har synpunkter på vår verksamhet och vi kan göra någonting åt problemen. Det är vår förmåga att kunna styra verksamheten och få signaler från er när någonting håller på att gå snett, och då ska vi givetvis rätta till det. Tar vi socialnämnden så har vi ju brottats. Vi har ju ekonomiska svårigheter, vi är ju också i nämnden naturligtvis, och det beror mycket på hur samhället ser ut. Men jag är nog övertygad om att vi har, dels har vi en god stämning i nämnden, både med oppositionen och de andra partierna och även majoriteten. Och därav har vi kunnat utveckla verksamheten. Jag vill prata om utveckla istället för att gå in och stryka i verksamheten. Man kan utveckla bort underskott. Och det börjar faktiskt visa resultat hos oss i socialnämnden med hemmaplanslösningar och andra verksamheter. Och vi har en jätteduktig personal och duktiga chefer som hela tiden kommer med nya idéer hur vi ska kunna utveckla verksamheten. Och det börjar faktiskt ge goda resultat på placeringskostnaderna. Vi pratar om pengar hit och dit, men den enda möjligheten vi har för att kunna pressa ner vår budget eller vår ekonomi i kommunen, det är att vi jobbar tillsammans över gränserna. Vi jobbar med barn och ungdomar som far illa, som är både mår dåligt och är oerhört kostnadskrävande. Kan vi ge med tidiga resurser och hjälpa oss åt skola och social omsorg, som vi har påbörjat ganska väl, så tror jag det är ganska stora belopp här i kommunen och människor som mår mycket bättre framöver om vi kan göra den insatsen tillsammans. Därmed yrkar jag bifall till kommunstyrelsens slag.
Mm. Tack för det. I överläggning därmed avslutade, sa att jag. Då ska vi ha följande förslag har inkommit då beträffande årsredovisningen. Den är förslaget från revisionen att den ska godkännas. Revisionsberättelsen ska då läggas i handlingarna. Och så ansvarsfrihet enligt Mikael Konens yrkande att ansvarsfrihet viljas för år 2013 för kommunstyrelsen och nämnderna och dess enskilda ledamöter och ersättare samt övriga förtroendevalda beträffande motiveringen hänvisas till revisionsberättelse för 2013. Är förslagen med rätt uppfattade? Svart ja. Ja, alltså det är ju inte med. Det är ju borttaget. Då frågar jag som så. Är förslag med rätt uppfattat då? Svart ja. Årsredovisningen är förslaget att vi ska med godkänna kommunens årsredovisning 2013. Bifall förslaget? Svart ja. Och att revisionsberättelsen för 2013 års förvaltning att den läggades till handlingarna. Bifall förslaget? Svart ja. Och slutligen då ansvarsfrihet. Och då frågar fullmäktige. Vi har ett förslag, Mikael Konens yrkande. Bifaller fullmäktige Mikael Konens yrkande. Svart ja. Och då antecknas att i beslutets olika delar tar inte det enskilda ledamöter i det delar det redovisningsskyldiga till kommunen. Kan vi anteckna det också? Svart ja. Och vilka deltog du inte i, sa du? Ja, antecknat det. Ja, då har vi tagit detta ärende. Ja, men det förslaget, vi har inte följt Mikael Kronens yrkande, innehåller inte det. Du har tagit bort detta. Det var vi följde inte revisionens förslag, utan han hade ändrat sitt förslag i enlighet med ditt yrkande. Så det är inte mig. Är besluten nå i det ärende klart? Svart ja. Så ingen diskussion kring det.